Välkomna hit allesammans till gudstjänsten första advent. Vi ska få lyssna till predikan av Frans Kempe idag. Men jag tror att vi börjar med att lägga den här gudstjänsten i Guds hand. Och om det är någon som har något bönämne, någonting som vi ska be för eller tacka för eller ja, dela med varandra, så går det jättebra. För nu är vi ju jättemånga här som kan hjälpas åt att be. Gud hör ju oss även när vi sitter ensamma på vår kammare. Men det kan kännas bra att dela med sig. Då ber vi tillsammans. Herre, tack för att vi får vakna upp till en ny dag. Till en ny första advent, Jesus. Herre, jag vill lägga den här gudstjänsten i din hand. Du ser vad som ska hända, vad som ska sägas, vad som ska sjungas. Jag ber dig att vi ska få sitta med våra hjärtan öppna, Jesus. Att vi ska kunna slappna av, gå ner i varv och möta dig. För det är därför vi är här, Jesus. Vi är här för att möta dig. Jag tackar dig för att du är här för att möta oss också. Jag ber dig att du ska välsigna oss alla idag, Jesus. Ta hand om våra bönämnen och våra tacksägelseämnen som vi bär i våra hjärtan, Jesus. Var med alla som inte är här idag, som kanske är hemma och sjuka, Jesus. Jag ber dig om att du ska vara med dem i precis det de behöver, Jesus. Jag tackar dig för att du finns överallt. Inte bara i våra kyrkor, utan överallt finns du med. Lägg den här stunden i din hand. Amen. Ja, jag tänkte att jag skulle berätta lite om min gårdag för er. Så jag tog min telefon och så gick jag in på, jag brukar gå in på Svenska kyrkans hemsida, för de har alltid såna här tankar inför helgen. Och jag gillar dem, för det är klokare människor än jag som skriver saker där som jag kan ta till mig. Och jag tänkte läsa den som jag då kom in på igår. Den heter Äntligen advent. Vindsförråd töms på instuvat pynt. Glödlampor byts. Stjärnor fästs i fönster. Löftesrika sken från tusentals ljusslingor trotsar ett kompakt novembermörker. Och så trumpetstötarna från Hosianna. Äntligen! Och även om ordet advent låter så, och trots att de flesta skolbarn säkert tror det, och att det visst kan kännas så in mot jul, så betyder ju inte advent väntan. Utan advent betyder ankomst. Äntligen kommer han! Nu kommer han! Nu rider han in i våra städer och kyrkor, in i våra hem och liv, som vi har väntat. Adventstiden är vägen fram mot jul. Luckor ska öppnas, ljus ska tändas, kort ska skrivas. Och allt det där bildar den väg på vilken vi kan förbereda oss att ta emot Jesus. Den teologiska tanken är att vårt hjärta då kan bli till den krubba i vilken Guds son kan födas i julnatten. En fin tanke. Men det blir inte alltid så. Den teologiska tanken i advent glöms lätt bort och blir liggande kvar uppe i vindsförrådet. Istället tar de yttre förberedelserna all kraft. Och man är helt slut när väl den där julnatten kommer. Ofta till och med strax innan den kommer. Man glömmer bort sig själv och det egna hjärtat. Någonstans mitt emellan vindsförrådet och julkortsskrivandet. Eller i någon av alla de där affärer som måste besökas. Vi ska hinna handla för 65,2 miljarder. Har julhandelsprognosen sagt. Och då är det lätt att tappa fokus. Men glöm inte den teologiska tanken i advent. För det är tanken som räknas. Kom ihåg tanken och använd tiden att förbereda dig. Inte kravfyllt. Utan fylld av nåden. Den nåd som ljusen och stjärnorna berättar om. Och som Paulus skriver om i en av söndagens texter. Natten går mot sitt slut. Och dagen är nära. Ikläd er Herren Jesus Kristus. Och ha inte så mycket omsorg om det jordiska. Ha inte för mycket omsorg om det jordiska. Gå inte vilse i advent. Låt det inte bli en tid av krav och mörker. Kom istället ihåg den teologiska tanken. Så att dessa 4 veckor blir till en nådens väg. Mot också en inre förberedelse inför julens krubba. Så att vi kan ta emot honom när han kommer. Och redan nu kommer han. Advent betyder ankomst. Mitt in i det som heter idag rider Jesus. Mitt in i den nöd som är vår. Om den så stavas julkris, vårdskandal eller bara julstress. Med en borttappad teologisk tanke. Genom Jesu intåg i Jerusalem påminns vi om Guds ankomst till världen. Sådan som världen är. Och det är nåd. Därför firar vi varje år nådens år. För varje år får vi stå här vid vägkanten och ropa ut vårt hosianna. Hjälp oss. Hjälp oss att minnas att det är tanken som räknas. Äntligen advent i år igen. Amen.
Så där, jättebra. Frans heter jag, jobbar här som pastor i församlingen här. Jag tänker att vi börjar med att be inför idag. Tack Gud för advent. Tack för en ankomst som vi firar att du har kommit hit till jorden. För att hjälpa oss var och en precis det vi är. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Jag tänker vi ska prata om lite grann längtan och väntan som tema idag. Det kommer komma en PowerPoint här alldeles strax. Och för mig, när jag växte upp, så hade vi skilt sönder hela mitt samhälle. Det var ett mindre samhälle. Men första advent då gick man ut på stan. Och på Folkets hus kan man säga, då hade vi olika stånd där olika skolor sålde olika saker. Jag kommer ihåg just att jag köpte en marsipangris alldeles själv. Och åt upp den alldeles själv. Jag hade fått pengar av mamma och pappa och det var lycka. En stund i alla fall. Att äta en marsipangris. Man kan förstå att det inte är gott under längden. Så, men jag tvingade i mig den, kommer jag ihåg. Och det är ju så att vi längtar ju alla efter någonting i julen. Det kan vara olika saker. Som ung längtar man efter jullov. Det är några veckor kvar. Man börjar räkna ner dagarna till och med. Det gjorde jag i alla fall. Jag vet inte om ni gör det hemma. Så här, ja, det är 10 dagar kvar till semester. Eller så här. Det kan man göra. Helt okej. Men längtan och väntan kan ta lite olika uttryck. Och jag tänker vi ska prata lite grann utifrån 3 olika perspektiv idag. Vi kan ta nästa bild. Ett historiskt perspektiv. Hur det var på tiden när Jesus kom hit. Guds perspektiv. Hur han tänker. Och även ett personligt perspektiv. Vad tänker du? För vi kan prata mycket om det som var, men det är bra att det landar också personligen. Hur är det hos mig? Om vi börjar med det historiska perspektivet på tiden Jesus föddes, så längtade folket kollektivt efter Messias. Att de skulle kunna leva i frid och frihet. Från den tiden var det romerska ockupationen. Man längtade att få känna sig eget folk, själva, fristående. Om man längtar att leva i Guds välsignelser. Frihet. Känna att det liv vi lever i blir välsignat av Gud. Och det går bra för oss helt enkelt. Det här är ju någonting som vi också kollektivt längtar efter. Frid och frihet. Att kunna leva våra liv på bästa möjliga sätt. Och folket här hade ju förväntan att när Messias skulle vara någon person som kastade ut romarna helt enkelt. Man hade en förväntning på att Messias skulle vara på ett speciellt sätt. Att den här personen de längtar efter, ja, han är en sån som kommer med krig och han trycker ut motståndarna och allt blir bra. Rent historiskt sett hade det kommit flera som har räddat folket. Och man tänkte att det här kanske skulle vara samma person. Man har läst i sin heliga skrift om att det finns profetior. Tankar om det kommer en person som kommer att skapa ett nytt folk. Hjälpa oss genom det här jobbiga. Om man längtade och väntade. Sen har vi Guds perspektiv. Och Guds perspektiv och väntan är någonting som har funnits genom alla tider. Han vill ha gemenskap med dig och mig. En gemenskap som inte bara handlar om att vi går på kyrkan på en söndag. Men gemensam som går ut på att vara med i livets alla områden. Måndag till fredag, året runt. Att finnas där, även välsigna dig. För som en god förälder vill man ju välsigna sina barn. Och på samma sätt är det med Gud. Han vill överösa välsignelse över oss. Så att det går bra i livets alla områden. Sen vet jag att vi lever i en fallen värld. Det inte alltid går bra. Även för goda människor. Men Guds längtan är fortfarande där. Och detsamma. Sen hade ni en längtan som skilde sig från judarnas. Han ville att alla folk, alla människor skulle ta del av de här löftena. Judarna tänkte att det skulle vara en person som bara brydde sig om dem. Men Gud hade en mycket, mycket större plan. Och så är det också i våra liv. Att Gud har mycket större plan än vi tror och tänker och kan förstå. Och vi kan lätt fastna i att vi vill ha på ett speciellt sätt. Men Gud har mycket, mycket större tankar än någon av oss kan förstå. Och vad längtar du efter? Vad du tänker på? Vad som ligger på ditt hjärta? Är att du längtar efter jullov att kunna andas ut? Du längtar efter frid i ditt liv? Att stressen försvinner? Du kanske längtar efter nya möjligheter i ditt liv? En ny start? Du känner att du trampar på och skulle vilja, jag vill någonting mer? Oavsett vad din längtan är, så vet Gud den. Jag vet att för 2 år sedan så flyttade vi hit. Och vi hade börjat landat mitt under corona. Och vi var väldigt tacksamma. För att vi började få vänner här i församlingen och att vi fått bostad. Och att det började lösa sig olika frågor. Och även tacksamma för att vi fått en ny start i vårt liv. Med vår äktenskap och Arthur som har kommit då. Men sen började det växa en längtan. Så här, kanske finns plats för en till i vår familj. Finns det någon så här, finns det någonting mer? Och vi börjar be till Gud så här, Gud, ja men, kan vi få till barn? Är det på din agenda? Vi var tacksamma för välsignelsen Gud har gett oss, men tänkte att ja, det kanske finns det någonting mer. Och vi var lav och längtan inför honom. Och så är det också med våran längtan att lägg dem till Gud. Det du bär på. Han vill höra det. Han vill veta om det. Precis som ett barn. Om man frågar ett barn så här. Vad vill du ha i julklapp? Vissa kommer med en lista. Det här vill jag ha. Och vissa kan spinna på flera timmar och berätta om man vill ha. Min son pratar om bilar i stora paket. Men att komma med vår längtan inför Gud och låta det utvecklas. Och berättelsen om julen är också en berättelse om graviditet. Och Maria som fick bära på Jesus och längta och vänta och inte veta vad som ligger framför. Så vi ska läsa lite grann utifrån det perspektivet också. Marias perspektiv. Vi kan ta nästa bild. Vad som händer med en längtan att man börjar se tecken. Det börjar saker som börjar röra på sig lite grann. Kanske det här bara mer än en önskedröm. Det kanske är någonting mer som händer. För oss var det ju så att man upptäckte att det hade gått 4 veckor och det kom inte någon mens. Och ja, nu är det kanske begång någonting. Och sen börjar komma yrsel och det börjar känslor kan vara upp och ner så här. Och sen fanns det folk i omgivningen som kunde se saker direkt. Så här, det finns flera barnmorskor här och det, ja, De flesta församlingar finns det sådana som har någon konstig förmåga att kunna se att man är gravid. Jag vet inte hur det kommer sig. Man har ett sjätte sinne kanske, eller graviditetssinnet. Så här. Men i alla fall, det är ju tecken som börjar, det börjar röra på sig. Och samma sak var det historiskt sett. Om man kollar tillbaka på historien så ser man att det är väl förberett för Jesus att komma. Det var inte bara en slump att han kom just då. Gud hade förberett genom historien och lagt det på sin plats att just nu är det bästa möjliga förutsättningar. Folket helhet kanske inte såg det, men så var det egentligen. Ett exempel var att i romerska riket hade blivit fred. De kallade Pax Romana, den romerska freden. Det var lugnt riket under tiden. Det fanns lite uppror här och var, men generellt var det fredfullt. Det gjorde att man kunde resa genom hela riket. Och romarna var också duktiga på att bygga upp väg, infrastruktur, som gjorde att det var enkelt att resa runt. Om man tänker då på Guds önskan att alla människor ska börja tala om mig och komma till mig. Så som Gud öppnat dörrarna. Och inte bara på det planet, de har också fått en grekisk bibel. För hela det här riket pratar grekiska. Ett språk. Det fanns ju självklart flera olika språk, men det fanns ett språk som många kunde. Så förutsättningar för att Jesus skulle komma på rätt tid fanns där. Och det skakade om lite grann. Och så är det också med oss lite grann. Att ibland kan det känna att vi börjar se saker. Vi börjar känna saker att nu kanske det är dags för någonting mer. Det kan vara magkänsla. Att någonting börjar gro och växa. Det kan vara folk i omgivning också som börjar hintar på att det kanske är något mer. Men det kan vara saker som växer inom dig. Och som börjar ta plats. Vi ska läsa lite grann från Lukas 1, 26-38. Om Maria. Och hur det var när hon fick de första tecknen på att hennes liv skulle förändras. Jag läser så här. I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med man av Davids släkt som hette Josef. Och hennes namn var Maria. Det var en ung kvinna. Vi vet inte hur gammal hon var. En tonåring. Och hon hade trolovats med en man som hette Josef. En trolovning var inte på samma sätt som en förlovning idag när vi förlovar oss. Men en trolovning var ett annat sätt man skrev på ett kontrakt. Det var som en del av äktenskapet som började med att man skrev på att nu ska vi gifta oss. Och så väntar man en tid tills man fullbordades på bröllopsnatten. Men det var en del av kontraktet. Vi har skrivit på att vi ska gifta oss. Och följde obligationer och plikter i detta. Det var en start och den väntan på något som kommer. Då kom ängeln till henne och sade: var hälsad du högst benådade. Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängeln: hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne: helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila på dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa det: jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. En stark berättelse på ett sätt. Tänk att Gud kommer till henne, ung kvinna, och säger till henne att du kommer att bli gravid. Bara den saken är ju en stor ögonöppnare, och man tänker, vad händer nu? Och så förklarar ängeln hur det kommer att gå till. Och att ingenting är omöjligt för Gud. Och det fick kolla på hennes svar på det här. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och när det handlar om våra längtan, när det börjar röra på sig, det kan vara också saker som Gud föder i dig. Han kommer aldrig tvinga sig på dig på något sätt. Han väntar på en respons. Jag är Herrens tjänarinna. Jag är din tjänare, Gud. Må det ske med mig som du har sagt. Vi kommer nu till en stund där man i graviditeten, efter man fått reda på det och det börjar röra på sig, man ser testet och ja, man börjar förstå att det är någonting mer, någonting som rör sig igen. Då handlar det om att berätta för andra vad du har varit med om. Vi har valt när vi var gravida att vi har berättat ganska tidigt för människor i vår närhet. Och ibland är vi överfrågasatta. Varför har ni sagt det så tidigt? Men vi har sagt det så att vi vet att vi är riskgrupp. Kristina, hon är inte ung. Och att hon är riskgrupp, och det kan hända att det blir missfall. Vi ber att det inte ska bli det. Men vi vill att ni ska vara med på den här resan. Oavsett vad som händer. Men det är också en chansning. Vad kommer andra säga? Vad händer om det händer någonting? Och att det går i stöpet. Den här väntan på någonting nytt. Den här längtan vi bär på, plötsligt så bryts den. Vad händer då? Och vågar vi vara öppna med varandra för att fördela hela resan? Men det är inte lätt. Och speciellt det vi bär på själva. Det du bär på. Du kanske bär på en längtan och någonting som du inte berättat någon människa. Och då ta steget och säga, får jag berätta någonting för dig? Det kan vara oerhört stort. Men att bära varandra är också någonting som vi som är kristna pratar om. Låt oss bära varandras bördor. Hjälpas åt där vi står i. Oavsett vad det kan vara. Om vi kollar på ett historiskt perspektiv så var det inte så att Jesus kom bara plötsligt. Han hade både skrivit sitt ord till judarna att han skulle komma på olika sätt. Kanske inte just den här stunden, men det fanns indikationer på att han skulle komma på olika sätt. Om man kunde läsa tecknen så skulle man också förstå att det var på gång. Och vi ska läsa lite grann vad som händer när Maria berättar för Josef från Matteus 1, 19-24. Vi kan ta nästa bild där. Och vi vet inte om Maria berättade för Josef direkt efter ängeln sa till henne. För man kan läsa ett annat evangelium att hon åkte iväg till Elisabet och väntade där. Vi kommer läsa det senare tillfälle här i gudstjänsten. Så vet inte om hon väntade 3 månader och kom tillbaka och han insåg att det var någonting i magen. Eller att Maria berättade direkt. Men man vet att Josef fick reda på det här. Att hon var gravid. Och bara en sån sak för Maria att berätta för Josef. Kan du tänka dig? Jag är gravid, fast genom den heliga ande. Om någon skulle säga sånt idag så skulle vi alla höja med ögonbrynen och fundera, ja, vad är det här för någonting? Men vi läser i alla fall. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte vill dra var nära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Och här kommer vi tillbaka till att trolovning var mer än bara en förlovning. Det var en del av äktenskapet. Och om man upptäckte att hon var gravid utanför äktenskapet, så skulle Josef skulle kunna förnedra Maria, till och med nästan få henne dödad mitt i alltihop. Men Josef tänkte på ett annat sätt, men ville ändå göra det rätta enligt hans ögon. För han förstod ju inte det hon bar på, att det var från Gud. Och så kan det vara samma sak i våra liv också, att när vi berättar någonting så känner att det här är på mitt hjärta. Det är inte säkert att vår omgivning förstår. Vi fortsätter läsa. Men när han hade beslutat sig för det, uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru. Till barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Jungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade gjorde han som Herren ängeln hade befallt och förde hem sin trolovade. Han rörde inte henne för hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus. Här ser vi Guds omsorg också. Mitt i alltihop. Han tänkte på Maria. Och jag kan tänka mig att när Josef kommer till den här besinningen och nu ska jag skilja mig. Tänk vad Maria tänkte. Hon låg och väntade på vad som skulle hända. Hon har gett sig ut på en resa att följa det Gud har sagt henne. Att jag är din tjänarinna. Hon visste inte vilken väg det skulle gå. Hon visste att Gud hade sagt att hon skulle föda ett barn. Gud i sin omsorg sa samma sak till Josef. Att det här är från mig. Och att du ska ge honom namnet Jesus. Så de blev plötsligt inte bara en, men då blev de två tillsammans. De kunde hjälpas åt att bära den här bördan de har fått. Och så också med dig och mig. När vi berättar för varandra det vi bär på, våra längtan. Då blir vi inte bara själva. Och det kan börja växa. Och vi får hjälp att lyfta varandra. Kan nästa bild. Vad som händer sedan är att längtan börjar ta form. Man börjar se det synligt. Och nu så att som man så vet jag inte vad som pågår inne i min kvinnas kropp när hon är gravid. Man märker ju att humöret går upp och ner och finns vissa tecken, men man har ju inte förstått att hon bär på någonting. För mig handlar det om också att när man går till ultraljudet, plötsligt får man se att det finns någonting där inne som lever och rör sig. Och man ser hjärtslagen. Det är någonting stort på något sätt. Och det är som en så här, ja, man vill gärna vara med och få uppleva det ögonblicket tillsammans. För det är som att då fattar man att det är någonting som är där. Innan dess så är det som en surrealistisk verklighet. I alla fall för mig har varit. Och så är det också så att man kan bära någon i någons person. Och inte veta det här från rätt eller sant. Men man kan hjälpa till. Men det kommer en stund när man börjar inse att nu börjar de här bitarna landa på plats i ens liv. Det börjar röra på sig. Det börjar komma till saker. Ja, det ramlar på plats helt enkelt. Det är som Gud bygger ett pussel och plötsligt kommer den här biten och den här biten. Och den längtan, den här drömmen du har blir mer och mer verklig. Och En sak att tänka på historiskt sett var att Gud var inte tyst även här när det började röra på sig. Han skickade till och med stjärntydare till kungen i Jerusalem och sa till dem att han är på gång, han är där, han är född. Det var inte hemlighet, någonting skedde. Gud var öppen som helst. Och att de inte lyssnade på honom, det var en annan sak. Men Gud framförde att nu börjar röra på sig. På många olika sätt. Tecken i himlen. Tecken till herdarna på ängen. Han pratade till individuella personer i riket också. Att du kommer att leva tills den här är född. Det är på gång nu. Snart är det dags. Och de här personerna i sin tur fick vara med uppmuntra Maria. Och vi ska läsa om en sån person, och det är från Lukas 1, 39-44. Och det här är några dagar efter Maria fått reda på att hon var gravid. Några dagar senare efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad, Judabergs bygd. Hon gick till Zakarias hus, sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon uppfylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat är det barn du bär inom dig. Hur kan det hända med att min herres mor kommer till mig? När mina ögon hörde din hälsning sparkade barnet till mig i fröjd. Och sen brister hon ut i en sång. Bara ärar Gud. Kan ni tänka er Maria? Att hon har burit på det här. Hon har berättat det, men vilken uppmuntran. Och det står att hon stannade i 3 månader. Och får hjälp i början av graviditeten. När allt börjar växa och göras ordning på något sätt. Och så är det också med Gud på något sätt. När vi bär i våra egna liv. Att han brukar använda människor. Och uppmuntra våra längtan. Han brukar använda dig och mig. Att säga, men det här ser jag faktiskt i dig. Att du har kapabel till det här. Att vi kan berätta för vad de vi känner. Att men kör på. Go for it. Det här ser jag i dig. Att uppmuntra varandra. Är det vi bär på. För att bära på en längtan. Bära på någonting mer. Det kan vara jobbigt. Och vi behöver hjälp. Så tänk på det också. När du möter din omgivning. Om man ser de här personerna. De kanske vill någonting mer. De berättar någonting mer. Uppmuntra dem. Och om de vill ha hjälp. Så hjälp dem. Vi kan ta sista bilden här. Snart är det dags. När man kommer i slutet av graviditeten så det man gör är bara väntar. Det går inte att tvinga en barn att födas. Även om man vill det så mycket väl. Man kan tänka, i alla fall vi har gjort det, tänkt att det skulle vara perfekt om den föddes just då. Och så här, om inte just då så kanske just då. Så vi hade så här planer hur man skulle göra. Arthur, det var tänkt att han skulle vara född på påsk. Och jag tänkte så här att tänk om vi åker in på långfredagen och sen är det klart på påskdagen. Vilken grund till predikan jag har. Så här, varje år kan jag berätta det här. Alltså. Det blev inte som jag tänkt. Det blev mycket bättre. Men vi kan ju ha planer hur vi ska göra. Hur man kan tänka med när ska det ske? När ska den här drömmen, längtan, när ska den bli sann? Och vi kan i egen kraft säga, ja men då ska det ske. Och som människor har vi en förmåga att springa före Gud. Att göra saker i vår egen kraft. Men det ligger någonting att vänta. Och låt det ta sin grogrund tills allt är perfekt. Men vi ska inte vara rädda att om det kommer möjlighet att ta den också. Om vi tänker på berättelsen om Maria så kommer vi att höra det julafton eller juldagen när Jesus föds. Men det var ju en 9 månaders lång resa innan. Med längtan, väntan, förundran och massa frågetecken. Vad innebär det här? Och så kan det vara också i våra liv. Att det kan vara mycket frågetecken. Vi kan bära på saker. Och vi kan bära länge på dem. Och vet inte när det är dags. Men vi vet att Gud ser på ett helt annat perspektiv. Gud ser vad vi behöver. Och han vill vara med och välsigna oss. För att vi kan få nå vår fulla potential. Men också att vi får lära känna honom. Och det är det han vill. Och därför Jesus kom till jorden. För att han vill lära känna oss. Han vill lära känna dig och mig personligen. Det handlar inte om att du måste göra saker. Men att han vill lära känna dig. Punkt slut. Han är glad när det kommer en, när som vår dotter föddes. Bara, ja, nu. Nu har en person kommit, han har lärt känna mig. Och han är bara nöjd. Man kan ju leva som en bebisdimma eller så här, bebisbubbla ibland. Jag kan tänka mig det likadant med Gud när han ser på oss. Han ser på samma sätt. Oj, jag har dig. Jag ser dig precis som du är och du är helt underbar. Låt oss be. Tack Gud för att du är underbar, Herre. Tack för att du kom till jorden för våran skull. För att du vill lära känna var och en av här. Oberoende på vad vi kommer från för bakgrund. Vad vi varit med om. Vad vi har hänt i våra liv, Herre. Du vill lära känna oss precis som den vi är. Och hjälpa oss i vår situation. Tack Herre för att du valde Maria. Och att också stötta henne på så många sätt att bära det här barnet inom dig. Att du hjälpte henne på alla möjliga sätt, Herre. Och tack för hennes villighet att tjäna dig. Och du ser var en som är inne idag. Du ser vad vi bär på, vad vi funderar på, vad som ligger på våra hjärtan. Och jag ber att du ska vara med oss och låt våran längtan bli din längtan. Att det vi bär på, att du visar oss om det är rätt väg eller inte. Och att du hjälper oss steg för steg. Så att det finns olika stadier i våra längtan och väntan på saker i våra liv. Det kan vara längtan på efter dig ännu mer i våra liv, Herre. Och jag ber att du fyller de här längtan. Att det också ska bli en uppfyllelse för att se resultatet av det vi bär på, Herre. Det är också många som bär på sina barn och barnbarn. Jag ber att du ska tala till dem, Herre, just nu. Att de ska få se vem du är, Herre. Tack för alla som har bär på saker och ber om igen, Herre. Och ge uthållighet, Herre. Jag ber för det. I Jesu namn. Amen. Nu är det.
Ja, vi går så smått mot avslutningen av den här gudstjänsten. Tack till er som har kommit och tack till alla er som har medverkat på ett eller annat sätt. Så vill jag välkomna David Fritzson upp att följa eller ge oss en bön för veckan. Att lägga den här veckan i Guds händer. Varsågod David.
Tack för det budskap vi har fått lyssna till idag, Herre. Tack för din närvaro. Tack att du förbereder oss för den här tid som ligger framför dig. Inte bara veckan utan den här månaden, Herre. Allt vad det kommer innebära. Allt som Åsa börjar med här. Fader, vi bara lägger våra liv i dina händer, Herre. Vi tackar att mitt i våra vardagsliv vill du uppenbara dig, Herre. Du vill vara där med din hand, Herre. Och vi tar emot din hjälp, Herre. Vi lever inte för oss själva, Herre. Utan vi inbjuder dig, helige Ande, att komma med din kraft. Att komma med din nåd och kärlek, Herre. Hjälp oss att se det som vi inte ser vanligtvis. Hjälp oss att möta behov mitt i den här tiden, Herre. Tack att du öppnar våra ögon, Herre, så att vi kan vara en plats, ett rum där människor kan öppna sina liv, Herre, för dig, Herre. Tack för din gudomliga ledning och välsignelse framöver, Herre. Amen.